Välkommen till Forsna Studios. Det är fredag igen, helgen är strax här. Och vi tänkte underhålla er med två avsnitt idag faktiskt. Vi gjorde ju två intervjuer på Twitch med Daniel Lechto, författaren till äventyret Det brända jorden till Drakar och demoner. Och en av illustratörerna, Lasse Partanen. Så det är dessa vi släpper idag. Båda två. Vi kommer även göra en liten förändring till framöver när det gäller våra rollspelsavsnitt. Svärdets sång kommer varje gång det släpps få dubbla avsnitt. Detta för att vi vill lägga ut, ladda upp det vi har spelat in så vi kommer till slutet i det äventyret. Och sedan gå vidare och fokusera på Drakar och demoner och det nystartade World of Darkness. Så, framöver Svärdets sång, dubbla avsnitt. De fredagar det släpps, Drakar och demoner, som vanligt ett avsnitt. Nu så är det dags att höra vad Daniel Lechto har att säga om Den brända jorden. Välkomna till Forsna Studios. Vi ska prata lite grann mer rollspel idag. Vi har ju valt att fokusera i stort sett helt och hållet på rollspel i podden. Och vi fick ju i november så fick vi lite tidig tillgång till Den brända jorden, till Drakar och demoner. Så vi passade på här nu när det är alltihop är ordentligt släppt och ta kontakt med författaren. Välkommen tillbaka till Forsna Studios, Daniel Lechto.
Tack så mycket.
Hur står det till idag?
Jo då, det är en härlig dag med slask och blida uppe i Bureå.
Ja. Men för de som inte vet, hur pass långt nu norrut ligger egentligen Bureå?
Det ligger ju nästan 2 mil söder om ett av Sveriges bästa hockeylag, Skellefteå AIK.
Ja.
Så på rätt ställe skulle jag vilja säga i Sverige.
Ja. Det låter bra. Det säger jag som inte är liksom sportintresserad överhuvudtaget.
Ja, nej, jag är väl inte jättesportintresserad, men hockey har... Där är jag lite svag för hockey just.
Ja, hellre hockey än fotboll. Det händer lite mer. Mm. Så att, men om vi ska påminna folk då. Du var ju med när vi började med rollspel i podden. När vi spelade Gamla stjärnornas krig. Mm. Men vem är du?
Jag är en, vad blir det, 47 år ung man i mina bästa år som har spelat rollspel sedan 83. Så jag firade 40 år som rollspelare i fjol. Och det var Drakar och demoner jag började med en gång i forntiden. Jag har jobbat lite här och där och jag sköter kundsupporten hos Fria Ligan. Jag driver mitt eget förlag där vi utsåg spelat äventyr bland annat, så det är väl kanske från de sammanhangen de flesta känner igen mig. Jag har även skrivit för Call of Cthulhu och Chock åter från graven och Thomas Arfers fantasy och så vidare.
Mm. Det var inte så lite. Vi ska ju inte glömma era egna produkter heller, tycker jag.
Nej, det är, den brända jorden är ju aktuell precis nu då, som sagt. Mm. Vi har World of Wargames i Umeå då har precis hjälpt oss att skicka iväg alla exemplar till backar och förorders. Vi hade ju vårt backer-kit eller pledge manager eller vad man ska kalla det. Vi sköter via hemsidan, via vår egen webbshop, så att vi har skickat till alla som har gått den vägen också genom World of Wargames nu, så att det gick iväg en mängd paket nu i förra veckan och de flesta har nog fått sina grejer redan.
Mm. Mm. Sen har vi ju Sagospelet äventyr och Sagospelet skräck.
Ja, precis.
Bara för att nämna dem. Liksom.
Ja, Handbok och superhjältarollspelet. sagospelet Rymd också. Men just Rymd har ju... Tyvärr, jag tycker att det är ett fantastiskt fint spel och jag är stolt över det. Så här, men det har inte riktigt slagit. Det är nog en av våra produkter som jag tror har sålt sämst de senaste åren. Så tyvärr. Mm.
Det är så kul för att för något år sedan när jag gick till Ica Maxi och handlade, så förut hade jag ett adventskalender, just handboken för superhjälten. Jag tyckte det var så jävla häftigt. Den fanns det var lite kul. Men det är ju Brända jorden vi ska prata om här nu. Och om vi börjar så här, jag vet det, men de som inte har boken känner ju inte till liksom, vad är historien bakom det här äventyret?
Vi brukar träffas ett gäng barndomskamrater som har känt varandra sedan 83-84 i en stuga utanför Luleå en eller två gånger per år. Då vi spelar rollspel i en hel helg och badar bastu och sådär. Och för några år sedan så spelade vi Spindelkonungens pyramid. För en av killarna hade aldrig varit med och spelat äventyret, otroligt nog. Så att det var en lite så här nostalgitripp. Men jag skrev om äventyret en del så att det var lite eget och passade rollpersonen och så bättre. Sen så jobbade jag lite grann för att ge ut en nyutgåva av Spindelkonungens pyramid tillsammans med mina nya grejer för äventyret. Men av olika anledningar så blev det inte så, utan det blev till slut ett helt eget äventyr av det, så att alla liksom serienummer och allting är liksom bortfilat, och det som är kvar är ju jättespindlarna liksom.
Mm. Ja, de är ju någonting som rättar mig om jag har fel, men de har ju varit konstanta i Drakens Demoner så vitt jag kan komma ihåg i alla fall.
Ja, jajamän. Det roliga i Spindelkonungens pyramid så heter de här spindlarna som man får träffa på ganska tidigt i äventyret, heter ju Spin, och den andra spindeln heter Dell. Jag tyckte det var fantastiskt roligt som barn också.
Ja. Mm. Jag sitter nämligen och delar streamerna samtidigt som vi... Som
ja, just det. Ja.
Det är det jag gör. Nej, men... Ja, men då är nästa fråga blir ju liksom då, hur kom det sig att det blev liksom ett officiellt äventyr till Nya Drakar och Demoner?
Ja, till att börja med är det ju inte ett officiellt äventyr till Nya Drakar och Demoner. Det är ju en tredjepartsprodukt.
My bad.
Ja, ingen fara. Nej, men så att vi... Ja, men liksom Drakar och Demoner, det är klart man vill ge ut någonting till det nu när tillfället så fint presenterades genom tredjepartslicensen. Så att, och i och med att jag hade ändå gjort så mycket förarbete på vår egen version av äventyret så blev det rätt naturligt att det var det jag jobbade vidare på. Mm. Sen så svällde det ju ganska mycket längs vägen. Äventyret växte och blev mycket större än vad det var tänkt, men jag tror inte att det var till nackdel, utan vi har fått många glada tillrop att det var så matigt och även ganska fritt, plus att många framförallt har hört av sig om liksom formatet, att de var imponerade av att det var en hårdinbunden bok i boxen.
Ja.
Jag tror inte att vi var otydliga med att det skulle bli det. Vi utlovade det en tidigare uppdatering, men det är väl alla kanske inte liksom har läst den informationen.
Nej, men det är väl lätt att just den, alltså uppdateringen där man ser det första och sen följande, men någonstans läser man inte riktigt allting.
Nej, sen den har ju sålt väldigt bra, så att det kommer ju att komma en ny utgåva av det här äventyret, men det blir inte en box då, utan det blir bara en bok, och då får man inte med allt fluff, liksom alla lösblad och kartor och så att det blir ju, man får ju se det som en liten exklusiv produkt, tack vare kickstarten av alla många förorders vi fick.
Mm. Jag hade ju inte väntat mig, för jag ska väl, jag har ju inte riktigt följt det här så, utan det är ju som det är ju dels Peter och sen dels en av våra tidiga spelare när vi spelade Sveriges sång, som har varit väldigt mycket på det här, som är informerat, och vi var så här, vänta nu, vi känner honom, vi har lite kontakt med Freja Liga, vi kanske ska se för vi kan få tag på det här lite tidigt.
Ja.
Så att, och jag hade ju inte väntat mig att det skulle vara A5. Varför just A5?
Det är det gamla klassiska formatet på de här gamla äventyren från Drakar och Demoner 1 till typ 3, 4 någonting. Så var de i, många äventyr var ju A5-format innan de övergick helt till G5-formatet. Så det var ju lite därför vi tänkte att vi skulle, från början skulle det bli ett häfte liksom. Och sen växer det till en bok då. Men det var ju från början för att följa det här klassiska äventyrsformatet som de hade.
Ja. Jo, nej men för att det, om det nu sitter någon och tittar liksom som mot förmodan inte har sett det nya, det är ju inte samma format som det är på regelböckerna. Det är lite grann därav frågan ju.
Ja, just det. Nej, de har ju valt, det är väl lite mer lättare. Jag tänker lite grann att det är en anpassning för USA-marknaden, men
Ja,
det gör ju sig
alltså.
bra så också, absolut.
Ja, men jag tycker det är så, för du kan nästan ha den i en ficka och ta med den liksom.
Ja.
Och den är inte tung, utan det är ett väldigt bra format, så helt klart. Jag försöker hålla koll på tiden samtidigt här. Men du har ju alltid väldigt många bollar i luften. Alltså, hur får du allting att gå ihop? Det är någonting som jag personligen liksom har funderat på ibland.
Ja, det brukar gå bra. Jag har väl lärt mig att jonglera på något sätt. Nej, men oftast går det ju bra. Det är ju dock lite känsligt mot om man drabbas av motgångar, till exempel att som när vi jobbade med Chockåter från graven så fick jag musarm och Björn bröt benet eller hur det var. Och så att är det sånt som händer så är det klart att då blir det ju en serie förseningar som leder till fler förseningar, för att man har ju ändå något slags fast schema som ligger med produkter som ska ut, och i och med att man är ett förlag som är beroende av att man får in de här pengarna och ge ut de här produkterna, så blir en produkt sen så är det risken att det knuffar fram fler grejer som man måste börja jobba simultant med. Och i fjol då så hade vi mycket sjukdom och tråkigheter i familjen, så att i fjol släppte jag tror att vi släppte bara en solospelsbok, Käpplingemorden. Jag tror inte att vi släppte någon annan produkt, utan det var precis, alltså året innan släppte vi ganska mycket, men i fjol var det nog bara en spelbok vi fick ut, och det mesta annat har knuffats fram till i år. Så i år kommer det liksom att bli en ketchup-effekt när det sprutar ut
Proppen släpper
produkter.
där, jo.
Ja.
Ja, men alltså för oss blev ju någon slags litet mellanår. Men det känns ju någonstans som att det blev det liksom för hela världen någonstans. För att alla förseningar som covid har orsakat stockade liksom upp sig under förra året. Alltså det för er, du sitter liksom på tv-spelsindustrin, har ju definitivt varit på det viset. Alla förseningar hände helt plötsligt på en och samma gång under samma år.
Ja. Ja, vi kanske är i gott sällskap då.
Ja, nej men det är alltså det känns som att världen någonstans blev liksom halvpausad under 2023. Jag vet inte riktigt vad som hände. Men nu ska vi ju inte spoila det här liksom allt för mycket i alla fall av den brända jorden. Men kan du liksom beskriva lite grann så här liksom, så att vi kanske kan få fler att bli ännu mer intresserade liksom.
Det finns ju en bakgrundshistoria med en mer mytologisk bild av den här spindel, eller mörkerkungen, som dröjer sig kvar i den här delen av världen. Och nu, det finns profetier såklart för det fantasy, och vissa tecken pekar då på att den här ondskefulla figuren är på väg tillbaka. Det blir då upp till rollpersonen att de hamnar mitt i händelsernas centrum, och därifrån så det är väldigt många skeenden som händer under den här perioden, så att det är en väldigt turbulent tid, och det finns liksom inga riktigt färdiga lösningar, utan man kan spela sig fram till ett slut, och det behöver inte vara ett bra slut. Framförallt så är det ett ganska svettigt äventyr, för att du kommer förmodligen inte att kunna lösa alla springande punkter, utan du måste välja vad vill rollpersonerna göra. Så det är lite, det kan vara lite jobbiga val som leder till bra saker och som leder till dåliga saker, men ja.
Jo, där det finns ju ett par punkter där som verkligen leder till att raka motsatsen till det rollpersonerna borde vilja händer.
Ja.
Så att, ja, nej, det, ja.
Vi fick ju tidigt när vi hade släppt beta-pdf-en, så fick jag ju ganska många meddelanden av folk som var imponerade och tyckte att, ja men varför har du inte skrivit sånt här förut, att du har ju mest skrivit till Sagospelet Äventyr. Jag bara, ja, fast jag har skrivit annat också.
Mm.
Och då har jag till exempel pekat på Chock och Call of Cthulhu, som har, framförallt Call of Cthulhu, ett ganska nattsvart äventyr också. Så jag tror inte att det här med mörker är något nytt för min del, utan det är väl kanske mer det att folk inte har förknippat mig med den typen av produkter liksom.
Mm. Alltså Call of Cthulhu är ju verkligen så här, om din rollperson inte dör under äventyret så har du ju nästan haft tur. Det är liksom, det är, jag menar, vi spelade en gång, äventyret slutade liksom med prologen att en dag senare så var London ödelagt. En vecka senare hela Storbritannien. En månad senare gick jorden under. Det var så vårt äventyr slutade i Call of Cthulhu.
Ja, då har ni gjort ett bra jobb.
Ja, ungefär. Så att det är...
Eller lite på samma nivå som gamla Liftarens guide radioteater där jag gick under i slutet på varje avsnitt.
Ja, nej, det är ju ett väldigt speciellt spel. Det Lovecraft, ja, skrev på ett väldigt speciellt sätt.
Det... Alltså, jag tror att jag har väl inte spelat jättemycket, men de gånger det har hänt så har nog inte så många rollpersoner dött, men däremot är det många som har blivit galna.
Mm.
jag vet inte om det är bättre, men...
mm. Mm. Det finns ju lite element av just det, alltså skräcken i Dagen och Månen också. Som,
ja.
Som jag faktiskt inte visste om. Det var faktiskt en ny grej för mig. Jag har inte spelat så mycket Dark Demoner förrän liksom den senaste tiden egentligen.
Mm.
Det har liksom bara aldrig blivit så.
Nej, just det.
Så det är, jag tycker det här är extra kul just nu. För nu är det också så för vår del blivit så att jag kommer permanent ta över som spelledare efter Peter.
Just det.
Ja, för att alltså det, nej men... Ja, det är lite personligt så jag vet inte liksom säga för mycket om det. Men så samtidigt har han har mycket han gör just nu. Mm. Så att jag sa, alltså jag kan ta det permanent. Så att jag får se lite grann vad som kommer hända med Makander i vår värld. När jag, för det är väldigt svårt att både spelleda och samtidigt ha en karaktär du någonstans ska försöka hålla igång. Det blir ofta krångligt.
Ja, just det. Det blir mer som en spelledarperson på något sätt.
Ja. Det känns, jag personligen tycker att det känns konstigt någonstans. Liksom att, för att jag vet ju vad som ska hända. Så ska man försöka ignorera det under de sekunderna som karaktären gör någonting.
Mm.
Det blir kaos i huvudet.
Ja, du får försöka utgå från vad karaktären skulle veta. Vi har ju såklart bollat de varianterna också. Och det brukade ofta sluta med att man gick så hårt in för att visa att karaktären inte visste någonting som man gjorde något dumt.
Mm. Ja, det blir lite grann så. Sen är ju, vi började ju på ganska många spelare, men vi kommer nog att vara totalt sett fem, som det ser ut, fyra spelare och en spelledare.
Just det.
Ja, när man folk får nya jobb och saker och sen funkar inte allting. Mm. Men liksom i det personliga schemat längre, det är så det är.
Nej, just det. Nej, det förstår jag.
Mm. Jag får se. Det är som det är. Men vi kan ju... vi återkommer till Brända jorden alldeles strax. Men det är ju så att det kommer ju lite monsterböcker nu. En är precis släppt. Och,
ja, den officiella från ligan, ja. Mm.
Men det är ju mer på G.
Ja, i den här kickstarten för Den brända jorden så gick vi ut med att det skulle bli både en monsterbok och ett äventyr som sitter lite grann ihop eller som kan användas tillsammans. Och monsterboken, de skulle ges ut samtidigt, men på grund av allt som hände i fjol då, så har vi legat lite efter med det. Så att både både Monsterboken, Vildmarkens varelser och äventyret Bordones öde som vi också kickstartade då, kommer att skickas på tryck alldeles snart och de planeras då att skickas ut i slutet på april som det ser ut till backarna. Så att för de som har köpt Bordones öde då, det var ju en add-on, så att det är väl, jag tror det var ungefär hälften av alla backare som har lagt till det som en add-on, så att det ingår alltså inte per automatik, utan har du lagt till den då får du den.
Mm.
Och vi bestämde att vi tar inga extra för dubbelt port, utan vi ville få ut dem här nu, så boxen har ju ändå väntat sedan i december på skick liksom, så att
Men alltså, kommer den monsterboken gå att få tag på separat sen, eller hur kommer det funka?
Ja, den kommer att gå att köpa separat. Till skillnad från boxen. Ja, till skillnad från boxen så kommer den även att gå att beställa via nätbokhandlar och så där. Boxen har sålt så pass bra så att vi liksom har inte jättemånga exemplar över, och de prioriterar vi att ta med på mässor och säljer via vår egen webbshop istället för att lägga ut på via förlagssystem. Men Monsterboken och Bordones öde kommer direkt till förlagssystem, så de kommer att gå och köpa via nätbokhandlar och vanliga spelbutiker naturligtvis också. Sen omtrycket av Den brända jorden som vi får se när det kommer, men den kommer ju också gå direkt till förlagssystem. Så att vill man ha boxen och allt fluff som ingår, så ja, då köper man den nu, och vill man vänta och ha en lite billigare produkt, ja, då väntar man på boken och köper den när den kommer.
Men vad är då liksom den stora skillnaden på ligans monsterbok och den här, om man då bortser från att det är liksom en tredjeparts, vad är skillnaden annars?
Skillnaden är ju framförallt att våra monster i första hand inriktar sig på en nordisk mytologi. Alltså de är sprungna ur, vi har monster från gammal svensk folktro, vi har monster från finska nationalepåset Kalevala. Liksom det är många olika delar av norsk, svensk och finsk mytologi som har letat sig in där. Sen har vi såklart, vi har ju vridit och tweakat till dem lite grann så att de har blivit lite egna, men man hittar ju spår av det mytologiska, och man vissa är ju mer trogna mytologin än andra. Så det finns mylingar, och vi fick ju skriva om delar av boken också efter att ligan hade presenterat de här monstren kommer vi ha med, för att vi hade bäckahästar och så vidare, så att det var många som så att säga namnen, man kan ju byta namn och så vidare, men vissa var ju tvungna att skriva om lite grann också, för de låg så väldigt nära. Till exempel bäckahästen var väldigt, väldigt lik från början, så att den har vi arbetat om lite grann, och en del andra då. Och det är väl någonstans svårigheten med tredjepartsprodukter, att du kan ju utveckla någonting och sen så släpps det något officiellt som ser snarlikt ut, men det är liksom en del av konceptet som man får ta. Nu hade vi hunnit ut den hade det inte varit mycket att göra, men nu hade vi turen att vi kunde justera det. Så blir det lite mer unik.
Hur pass mycket kontakt har du med ligan när du gör de här grejerna?
Just för produktutvecklingen av våra tredjepartsprodukter har vi ingen kontakt alls. Vi sitter ju och gör våra egna grejer helt oberoende av vad de gör. Men däremot så har jag ju lite insyn genom supportjobbet och så vidare. Men liksom det är inte så att jag på något sätt använder mig av information som kommer mig till godo den vägen, för det känns ju inte riktigt rätt. Så att jag har varit väldigt noga också med att hålla isär recensenter och kontakter i branschen och sånt också, så att jag inte använder saker som jag får reda på via ligan.
Ja, nej, men det är ju lika samma sak för vår del. Alltså, så att vi har ju vetat om att den brända jorden har varit på G sen, vad fan är det, i augusti eller september pratade du, tror jag, du och jag pratade första gången om det. Så att det är ju samma sak där liksom. Ibland sitter man där, vet jag det här? Eller har jag liksom fått reda på det för att jag känner, det är bättre att inte säga någonting.
Ja.
nej, men den är svår. Så ibland, men för ibland har vi varit väldigt kryptiska. Liksom att, som, vi vet att saker är på G, men mer om det senare. Det där är svårt, speciellt när det går då några månader efter att man har liksom du har nämnt det någonstans och så bara, vad var det han sa egentligen? Kunde jag säga någonting eller inte?
Ja.
Jo, men det jag tänkte på egentligen så här, liksom, hur, alltså, delar ligan med sig någonting av till dig då liksom, som i det här fallet när det råkade krocka eller så, får du liksom bara, råkar du bara få reda på det då liksom, att det är saker som ser likadant ut?
Det var ju när PDF-en kom, beta-PDF-en. Jag har inte, jag har liksom inte stämt av desto mer, och när det gäller produktutveckling på ligan så är inte jag inblandad på något sätt, utan jag har ju mer att göra med saker när de väl är publicerade och behöver support på något sätt. Så det är ju där framförallt jag är inblandad.
Ja, du är ju väldigt, alltså lite måste jag säga, liksom i forumen på Facebook där vi båda två är med. All heder till dig, måste jag säga.
Tackar.
Men egentligen bara, hur kom det sig att du liksom fick just supportjobbet här hos ligan? Hur kom det sig?
Jag minns inte riktigt hur det var. Det började ju vara några år sedan nu. Vad är det, 4-5 år sedan? Och det var ju, jag var ju på Eloso då, men jag tror att det var, vi hade, undrar om det var att vi precis hade börjat prata om att vi skulle dela på oss, och jag letade andra uppdrag. Och så fick jag höra om att de behövde mer folk till supporten. Det var någonstans den vägen. Men jag ska inte säga att jag minns det exakt hur det gick till eller vem jag hörde av eller liksom hur kontakterna gick, utan det blev som det blev, och där har jag blivit kvar.
Ja, men trivs man så trivs man.
Ja, men det är ett jättehärligt gäng liksom. Det, ja.
Men alltså, så här, nu kan ju det vara så att det är jag som inte känner till det och andra, och jag ber om ursäkt här nu ifall jag rotar i saker som vi egentligen kanske ska lämna därhen, men hur kom det sig att, liksom, att just det som du säger, att ni delade på er där när det gäller Eloso?
Ja, alltså från början var det jag och Björn som ägde förlaget. Vi tog in fler delägare efterhand, och någonstans, det var väldigt mycket jobb, och det var någonstans så kände jag väl att jag tror jag hellre ville satsa på mina produkter än att på liksom att något sätt dela på min uppmärksamhet till andra produktlinjer. Så att vi diskuterade igenom det, och så blev det rätt naturligt att vi gick åt varsitt håll. Men jag har ju gjort lite layoutjobb och sånt åt dem även efter det, så att det var ju liksom inga hard feelings.
Nej. Ja, men vad ligger då på näst på lut här då liksom från Lektor Spel och Media?
Ja, det är ju ganska mycket i våran pipeline just nu. Det närmaste vi är ute är ju Brända jorden då, som sagt, och så Monsterboken, Vildmarkens varelser och Äventyret på Odonis öde. Sen kickstartar vi även i oktober, tror jag var, en drakar och demonerifierad variant av sagospelet Äventyrsspelvärld Alea Amazona, som riktar sig till barn och barnfamiljer framförallt. Och där är ju mycket material är färdigt. Det som återstår, det är liksom att vi ska göra liksom, vad blir monsterattacker till varelserna och tweaka till specialförmågor och annat så att det stämmer överens med Drakar och Demoners regler. Så att, men i övrigt är ju så, de är färdigskrivna och det ska ut både på svenska och engelska. Och allt material utom speldatan är ju klart. Så att där ligger vi ganska bra till. Och det ser ut till hösten. Sen har vi ju, vi har flera andra Drakar och Demoner produkter på gång i pipelinen. Vi kommer att ge ut en bok till Sagospelet Rymd i år. Vi har eventuellt på gång men jag vet inte när det blir, en fortsättning på Universum Söd av Georg Johansson. Han skrev en första del på det, och det kommer förhoppningsvis en del två i den historien också. Ja, vi har mycket annat också, men det är, det rullar på. Sagan om Ina och Eld, som kanske är våran mest efterfrågade produkt efter Drakar och Demoner, böckerna, den har ju varit försenad med 1,5 år, men nu äntligen är den skickad på tryck.
Åh, vad härligt!
Ja.
Ja, det var ju onekligen en hel del. Alltså, jag måste bara spontant, alltså, var får du all kreativitet ifrån? Jag menar, liksom, det är ju alltså, något otroligt idésprutad du är, alltså.
Jag har ju väl alltid hållit på med att skriva, och vi började väldigt tidigt med liksom att skriva fanzin när jag gick i högstadiet, tror jag det var, och innan det så gjorde vi små rollspel i så här skrivbokshäften och så, jag och mina kompisar, men just den där fanzinen som vi startade i högstadiet, det följde med mig upp i vuxen ålder. Då bestod redaktionen under många år av mig. Och vi hann väl ge ut 19 nummer innan wow. Jag lade ner. Och det var ju egentligen för att jag började jobba med lås och som det inte blev någon fler nummer av den tidningen. För då gick ju min kreativitet åt till det istället.
Ja, dygnet har bara 24 timmar någonstans. Liksom det.
Ja, men det är ju så. Det är så. Nej, men det är väl någon form av... Jag vet inte. Min hjärna snurrar ju på... kommer ofta på, jag brukar gå runt med ett anteckningsblock eller brukade förut nu. Nu har man ju alltid med sig mobilen så man kan ta anteckningar där, men idéerna kommer ju och det gäller ju att skriva ner dem när de dyker upp.
Ja, telefonen är ju jättebra där. Jag gör ju alltså verkligen så här röstanteckningar, vilket gör att man får lite konstiga blickar ibland när man bara och så tittar folk, vad fan är det han gör för någonting? Ja. Jag blir så van så det spelar, jag bryr mig inte längre.
Nej.
Det är... Ja. Men nu är faktiskt mina frågor spontant slut, men det har kommit upp en hel radda nya i huvudet här nu. Äventyret här, det började ju som sagt med din spelgrupp som du spelat med så länge. Vad spelade ni sist ni sågs?
Får se nu. Vad var det vi spelade? Jag tror att det var MUTANT, alltså gamla MUTANT. MUTANT 1. Vi har ju vi har ju aldrig slutat spela gamla MUTANT 1 och 2, utan vi har ju fortsatt, och våran liksom MUTANT-värld har ju utvecklats åt ett annat håll än vad de, alltså senare MUTANT-produkter har gjort, så att vi är framme vid år 123-124 efter alltså prioritidräkning nu. Och det har hänt väldigt mycket. Och Norrland har ju i våra kampanjer haft en väldigt framträdande roll, och så har det fortsatt varit. Så att senaste äventyret utspelades uppe i Umeå, Skellefteå, Luleå och det området.
Det är någonting som jag tyckte var otroligt roligt med Mutant Year Zero Road to Eden.
Ja.
För att första gången jag spelade så var det ju på Switchen. Du såg inte vägskyltar och sånt lika tidigt. Men när jag skaffade det till PS4 och man sitter på Trollhättan,
ja,
och insåg någonstans att de springer verkligen omkring i Sverige. Och det var riktigt häftigt faktiskt.
Ja.
Men för de som då inte kanske är riktigt alltså bekanta med MUTANT, ska vi försöka liksom beskriva hur det här spelet har utvecklats. Liksom för att rätta mig för fel här nu, men det första MUTANT är ju rent futuristiskt.
Ja, det beror på vad räkningen är futurism, men det är ju ganska skitigt och efter katastrofen fortfarande under någon form av upptäckar.
Ja, okej. Okay. För att när jag tänker liksom MUTANT, det första jag spelade det var ju liksom sci-fi, alltså högteknologiskt någonstans. Är det
tvåan? Ja, okay. Du tänker nog på den svarta lådan som när jag var barn kallades för nya MUTANT.
Ja.
Det är till skillnad från de gamla då.
Jag har gjort liksom så där.
Ja, jag tror det första MUTANT kom 84 eller 85 och det var ju en lila låda med regnbåge som parabol och kille med stav liksom. Och det var ju ganska low-tech. Liksom. Du hade en fin tabell där du fick slå när du hittade högteknologiska föremål i ruinen av de gamla samhällen liksom, för att se om du kunde lista ut vad det var för någon grej du hittade. Och just den där fyndtabellen, du skulle ta dig till mitten av den då, så slog den T4 och såg hur du liksom flyttade in och ut eller upp och ner på spelplanen. Och till slut så, antingen så hade du listat ut fel eller så hade du listat ut rätt. Och det hände så många gånger att vi hade fel, vilket ställde rollpersonerna i väldigt dålig dager. Vi hittade ett jättehäftigt vapen, ett gevär som vi tog, och så råkade vi väcka upp en stridsrobot som låg och lurade på vakten något ställe. Och vi tog det högteknologiska vapnet och vi sköt och sköt och sköt och vi hörde hur det träffade, men det hände ingenting. Och vi bara slaktade, och efteråt så fick vi veta att det var ett luftgevär.
Ja. Men det är ju ändå väldigt likt det senaste nu som gavs ut då, ju rent i settingen.
Ja, det här svarta, den svarta lådan, så, nya MUTANT så kallat, den var ett ganska stort avsteg från MUTANT-miljön, och det man har gått tillbaka till i år 0 och så, det är det här ursprungliga MUTANT som var mer influerat av det här amerikanska spelet.
Vad fan heter det?
Ja, vi vet båda vilket spel det är, men
ja. Nej, men för mig har det alltid, jag har alltid trott någonstans liksom att det här liksom nya MUTANT någonstans har kommit först, för det kändes i alla fall i mitt huvud som en liksom en logisk utveckling, att ja, men det var där vi började. Sen kom katastrofen, allting gick fullständigt åt helvete, och så är vi liksom någonstans framme vid år 0 sen.
Ja, just det.
Så det är någonstans så jag alltid har sagt, så jag har tittat och det efter hur exakt det ser ut, trots att jag har Google. Men
det är okej ändå. Ja, nej, men vi har spelat väldigt mycket den svarta lådan också, men vi har ju som aldrig sett det som samma grej. Det mutationerna, alltså det är klart vi spelade ju, det var ju ofta i särskilt ett gäng jag spelade med, så var det mer att vi spelade en form av superhjältar med olika cybernetiska förstärkningar, så det var lite mer X-Men-aktigt än de gamla MUTANT. Sen, det är klart, vi var inte så gamla när vi spelade det gamla MUTANT från början, och vissa grejer fick man ju ganska mycket om bakfoten. Det fanns en mutation som heter riktningsknöl, som gjorde att man visste åt vilket håll väderstrecken var. Och vi tolkade det som att du hade en stor knöl på utsidan av huvudet som flyttade sig för att peka mot norr. Så det var ju många sådana missförstånd, men det tillförde väl kanske något för oss när vi var barn.
Ja, nej, jag kommer ihåg, för att just det här nya MUTANT, vi spelade ju det, och det var alltså en sån här grej, då hade vi spelat tre olika rollspel på samma dag, men för varje rollspel så hade vi flyttat oss hem till en annan i gänget. Jag tror det var ett lov någonstans, så vi hade börjat på ett ställe, så gick vi till det, och så det tredje, då var det ganska sent, kan ha varit liksom framåt 8-9 på kvällen, och han så kör det, då börjar liksom, och Sveriges statsminister pappa älg, och hela gruppen bryter ihop fullständigt. Lite trötta efter många timmar spelande, och bara liksom, vi spelade inte så mycket resten av kvällen, det gick inte. Så vi har försökt att köra vidare, så bröt allihopa ihop fullständigt. Alltså, det vet ni, finns det egentligen någonstans verkligen liksom skrivet att det inte är så att nya MUTANT utspelar sig i, alltså om man tittar på en tidslinje innan år 0. Det är liksom, det är bara en tanke jag leker med i huvudet här nu när vi
pratar. Jag tror att i den svarta lådan så tror jag de på något sätt, i alla fall i första utgåvan av den, så fanns det med så här använder du det liksom med det gamla MUTANT, och då tror jag det fanns någon tidslinje på hur det hängde ihop. Men det är å andra sidan väldigt länge sedan jag läste det, så ska jag liksom inte ta...
Ja, för jag får nog göra efterforskning här, tror jag. Det känns så. Ja, nej, men det är en intressant tanke. För det ger ju liksom, om man nu kan få tag på den liksom nya MUTANT, det är ett väldigt intressant sätt att spela på. Du kan ju spela det fram till att katastrofen händer. Och sen gör man nya rollkaraktärer och börjar i ruinen. Liksom. Det kan bli väldigt intressanta spelsektioner.
Vi, en sak som tilltalade oss väldigt mycket när vi började spela MUTANT, det var just att den var ju ändå ganska lös. Alltså visst, man kunde läsa den här bakgrundshistorien, men det var ändå ganska diffust i stora delar, så att du fick ju fylla i väldigt mycket av vad som hade hänt. Alltså, och just den här ovissheten tror jag för oss gjorde ganska mycket med hur vi byggde upp världen sen.
Ja, men det är ju det liksom som vi man ofta pratar om i forumet liksom. Ja, men hur ser din dakade månevärld ut? Ja, min ser ut så här, för det blir ju verkligen så. Husregler är ju någonting som är extremt vanligt förekommande inom hobbyn, och jag skulle säga att den är alltså nog mer förekommande faktiskt inom dakade månevärld än något annat spel jag spelat.
Ja, det är möjligt, jag vet inte, men vi har ju ända sedan liksom andra utgående Drakar och Demoner som vi började spela med har vi haft husregler, och framförallt det är ett väldigt alltså dödligt spel i grund. Du har inte jättemånga KP, och i en strid du blir liksom träffad av ett svärd och du kan i princip förlora alla KP på ett skadeslag. Men vi har ju alltid varit ganska snäll, för oss har rollspelandet aldrig gått ut på att du ska rulla en rollperson, spela, dö, rulla en ny rollperson, hoppa in i gänget, spela och dö, utan vi har ju mer velat ha en sammanhängande story med karaktärsutveckling och de bitarna. Men jag säger inte att något sätt att spela rätt eller fel, utan jag säger att för oss passade det bättre med ett längre narrativ för alla karaktärer, och ska man dö så ska man göra det för att det tillför någonting till storyn. Det ska spela roll. Du tittar inte på en film med en hjälte som ramlar för en steg och dör i en scen. Det är ingenting som spelar roll, utan det ska vara ett avgörande ögonblick.
Absolut, jag är helt klart med det. Det hände ju när det var det senaste, faktiskt, när vi spelade för en vecka sedan. Och det var ju att vår Hayes, som karaktären heter, fick in en riktig träff, de här banditerna, och det var dags för dödslag.
Just det.
Sen har vi gjort en liten specialare med vår bad. Så att det är Peters karaktär. Så att han faktiskt kan hela. För att jag insåg ganska snabbt att ja, de flesta är squishy. Vi har blivit av med Imme Makander och den andra riddaren. Så har vi blivit av med våra tanks i princip.
Ja, just det. Ja.
Det så jag måste göra någonting för att de ska störa hans överlevelse. Så då gav jag egentligen baden en hela spel med kravet att han måste verkligen köra lite trudelutt. Och han gör verkligen det. Det är skitroligt.
Just det. Ja, det. Och jag skrev ju in ett form av möte eller en företeelse i den brända jorden som gör att man, skulle det hända så kan man genom själva bakgrundsstoryn ändå rädda rollpersoner ibland om man vill, men alltid till ett pris. Och det handlar ju om Samaritens stuga som beskrivs ganska tidigt i texten.
Det var intressanta kostnader.
Ja, jo.
Verkligen.
Jag tänker att det tillför fortfarande någonting. Liksom du kan rädda dig, men det är inte gratis. Utan det blir en schysst rollspelsgrej liksom, som du kan både rollspela och använda regeltekniskt. Jag gillade det. Och det har jag fått mycket. Det är några stycken som har, när de har kommenterat Brända jorden, som har kommit in på just den biten. Det är en av några grejer som har fått flest liksom, jag vet inte vad man ska kalla det, kommentarer eller likes eller så, att det här var skitbra.
Ja, men det måste verkligen ta sig beslut där. Är kostnaden värd det som vi får ut av det?
Sen så kan det kompliceras också att du vet inte alltid vad kostnaden är för efteråt.
Nej, visst är det så. Yes, vi ska runda av här lite grann, men jag har en sista fråga här nu. Den är en sån här som jag tycker är rätt intressant, som jag har fått själv. Mm. Om du fick skriva för vilket spel som helst inom rollspelsvärlden, vilket spel skulle det vara för?
Oj, det är jättesvårt. Mm. Drakar och demoner har jag alltid legat upp på listan och nu på något sätt gör jag ju det, så att jag vet inte om jag kryssar av den bucket list-rutan nu.
Mm. Men det är det som är det fina med drömmar. Når du fram till en så kan du ju alltid skaffa dig en ny.
Mm. Ja, det skulle väl möjligtvis vara att skriva ett Star Wars-äventyr också, skulle jag kunna tänka mig. Det, Star Wars har ju följt med mig lika länge i stort sett, kanske längre än rollspelen har gjort.
Mm.
Så...
Mm. Ja. Tack så mycket för att du var med oss, Daniel.
Ja, tack själv.
Ha det gott. Ta hand om er så hörs snart. Stay tuned. Tack för att du lyssnat på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. Vi skulle uppskatta om ni gillade våra inlägg på Facebook, Instagram och Twitter då det hjälper att motivera oss i det vi gör. Vi skulle ännu mer uppskatta om ni gick in på Spotify och gav podcasten ett betyg för det hjälper oss att synas i deras flöden. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!